Hoppet sviker oss inte. Vad handlar det om? Palmsöndagen. Hoppet står till att Jesus drar in i Jerusalem. Går döden till mötes. Ger sitt liv. Dör, uppstår för vår skull. Där finns hoppets grund för hela mänskligheten, anser jag. Och det är det vi tror som kyrka. Som Guds församling. Och palmsöndagen handlar ju i den texten som Ulrika läste om hur Jesus rider in på en åsna. Jesus behöver få rida in i ditt och mitt liv också. Och jag vill läsa en text mer från Romarbrevet som är episteltexten för den här söndagen. Det är bara några korta versar men oerhört innehållsrika och som jag en liten stund ska försöka ta er igenom. Och det är Romarbrevet kapitel 5, verserna 1-5. Och det är Paulus, aposteln, som skriver följande. Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i. Och vi jublar i hoppet om Guds härlighet. Men inte bara det. Vi jublar också mitt i våra lidanden. Eftersom vi vet att lidandet ger tålamod. Tålamodet fasthet. Och fastheten hopp. Och det hoppet bedrar oss inte. Eller sviker oss inte. Ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan. Genom den helige ande som han har gett oss. Halleluja. Vilken fantastisk text. Hittills i Romarbrevet har Paulus varit fokuserad på att tala om rättfärdigheten genom tro. Alltså genom det Jesus har gjort för oss och det vi snart ska fira på påsken. Genom det så finns det alltså möjlighet för varje människa att ta emot en rättfärdighet från Gud som gör att du och jag får komma inför Gud. Helt utan våra egna meriter. Helt utan på grund av hur bra eller dåligt det har gått för dig och mig. Utan på grund av att Jesus gör det han gör. Vi får alltså hans rättfärdighet genom tron. Vi får ta emot den i tro. Och nu går Paulus vidare från kapitel 5 i Romarbrevet och så börjar han utlägga vad betyder då den här rättfärdigheten genom tron. Vad är det för konsekvenser som den ger? Vilka frukter ger rättfärdigheten som vi får genom tro? Vilka frukter ger den? Här räknar han upp några frukter. Det ena är att vi får frid med Gud, säger han. Han säger att vi har tillträde till nåden. Han säger att vi får jubla i härlighet och i våra lidanden. Och han säger också för det fjärde att hoppet sviker inte. Det är också en av frukterna. Därför att Gud har ingjutit sin kärlek genom sin helige ande i våra hjärtan. De sakerna säger Paulus i vår text. Det är liksom en konsekvens, frukter av att vi är rättfärdiggjorda genom Jesus. Vad betyder då att vi har frid med Gud för det första? Det var en man som oroade sig för allting han kunde oroa sig för. Barnen, han oroade sig för sitt jobb, han oroade sig för sin fru, han oroade sig för sin hälsa. Och det här tog liksom full time jobb. Det var heltidsjobb för honom att oroa sig. Men så en dag så kommer han och en av hans vänner möter honom, den är orolige man. Och den här vännen tycker, men vad du ser lugn ut. Vad har hänt? Ja, sa han. Jag har anställt en att oroa sig åt mig. Är det sant? Har du anställt en som oroar sig åt dig? Jajamän, sa han. Ja, men vad härligt, då slipper du oroa dig. Ja, det är fantastiskt, sa han. Ja, men vad betalar du honom då? Ja, jag betalar honom $1,000 i veckan. $1,000 i veckan? 7000 kronor, är du inte klok? Det har inte du råd med. Nej, det vet jag, men det är hans bekymmer. Kan man ha frid om man vet att man inte har fred med andra? I grekiskans översättning av ordet frid och fred så är det bara ett ord på grekiska. Det innehåller både friden som jag upplever och lever i mitt liv och freden som handlar om hur jag har den mot mina medmänniskor. Grekiskan skiljer inte dem åt utan håller ihop dem. Jag tror att precis det måste det också vara i ditt och mitt liv. Frid och fred hör samman. Jag kan inte gå omkring och säga att jag upplever en sån fantastisk frid, men jag är ovän med allt och alla. Det funkar inte. Inte i längden. Jag kanske kan skjuta det från mig. Jag kan projicera saker och ting på andra. Men jag kan inte i förlängningen må bra av att gå omkring med ofrid gentemot andra. Därför så måste friden med Gud handla om också inte bara min subjektiva upplevelse, hur jag mår här, utan också hur jag har det gentemot andra. Så när Gud säger att på grund av den här rättfärdigheten så har vi frid med Gud, så vet vi att det handlar om hela livet. Vi tänker ju gärna att frid är ju något jag upplever och känner inom mig. Har jag frid i mina tankar så mår jag bra. Har jag frid när jag går och lägger mig liksom, åh, det känns så skönt, en varm säng och jag liksom har fått min varma mjölk och jag liksom, ja, men allt känns så harmoniskt. Då tycker vi liksom det är frid. Och det är ju en sida av friden. Men det är ju inte hela sanningen. Utan frid måste ju vara att mitt liv på något sätt är helt. Och precis det pratar Bibeln om. Det judiska uttrycket för frid, fred, det är shalom. Det ordet har ni säkert hört. Shalom. Och det är tillstånd där saker och ting funkar. När livet är helt. Därför tror jag att när Paulus skriver det här så säger han, jag har frid med Gud. Så handlar det också om det han skriver om senare. När han skriver i kapitel 8, håll fred med alla så långt det kommer an på er. Därför att Guds frid kan ju inte fylla mig och så mår jag bara bra, men det får ingen konsekvens. Och samtidigt vet jag att när livet stormar, därför att det finns ju saker som drabbar mig som jag inte har koll på, så kan jag i alla fall få ha en frid. Därför att den grundar sig inte på hur jag har det just nu, utan på vad Gud har gjort för mig. Det är ju det som är poängen med Guds shalom. Hängde det på dig och mig hur bra vi lyckas, då kan vi sällan ha frid. Men om det hänger på det Jesus har gjort, då kan vi leva i friden. Då kan vi leva i freden med vår omgivning också. Och samtidigt så kan vi konstatera att när Paulus pratar om det här, så på något sätt menar han också, när han kommer till att vi ska jubla i våra lidanden, att det inte alltid handlar om att alla andra är snälla mot oss för att jag ska kunna uppleva och leva i frid och fred. Utan jag kanske får till och med uppleva motstånd i livet, men jag kan fortfarande ha fred och frid. Vi kommer tillbaka till det. Vi har tillträde till nåden, säger han också. Vi har tillträde till nåden. Vad menar Paulus i det här? Det var en ateist som stod och sa, om Gud finns, då får han min sann slå ner som en blixt och ta död på mig just nu, så ska vi ju se om det funkar. Hände ingenting. Ha, han finns inte. Varpå en annan kristen människa svarade, han har bara bevisat hur nådefull han är. Precis, det är ett sätt att se det. Gud är en nådefull Gud som alltid är beredd att visa nåd framför rätt. Istället för att döma så vill han frikänna. Men han vägrar att se mellan fingrarna med synden. Alltså vill han ta den från oss. Alltså sänder han Jesus Kristus till den här världen. Därför firar vi påsk. Det Paulus sen skriver i andra Korinterbrevet 5 när han skriver följande. Det är precis därför vi firar påsk, lyssna. Han som inte visste vad synd var. Han som inte visste vad synd var. Honom gjorde Gud till ett med synden. Ett med synden. För vår skull. För att vi genom honom skulle bli ett med Guds rättfärdighet. Han som inte visste vad synd var gjorde Gud till ett med synden. För att vi skulle få bli ett med honom och ett med hans rättfärdighet. Det är helt fantastiskt. Alltså någonstans tar Gud platsen där du och jag borde stå. Jesus går in i vårt ställe. Ställer sig där vi borde stå. Tar all skit på sig. All skit på sig. Och med skit menar jag synd, elände, våld, död, förintelse, allt. Lögn. Allt som du och jag kan ge uttryck för när det gäller ondska och synd. Det tar han på sig och jag och du går fria. Det kan man kalla för nåd. Det kan man verkligen kalla för att bli benådad. Jag måste inte stå till svars för det jag har gjort. Jag får bli frikänd. Han blev gjord till ett med synden. Och så säger Paulus då att vi har tillträde till den nåden. Vad menar han med det? Har vi fått en biljett? Ungefär som du kan köpa en biljett nu efter gudstjänsten till musikalen Martyrion. Och så får du gå på en föreställning. Du får gå på en föreställning. Sen är föreställningen slut. Och då får du gå hem och ska du dit igen och se den. Får du köpa en till biljett minsann. Tro inte att du får se två gånger. Icke. Dessutom går den bara en gång här i Övik. Det är inte det Paulus säger. Och det är inte det Bibeln säger när den säger att vi har tillträde till nåden. Ungefär som att, ja, där är nåden och nu får jag komma in i nåden och så är jag benådad för ett ögonblick. Kanske till och med när vi firar då nattvarden. Här har vi ju den bilden. Då är jag befriad. Då har jag liksom fått tillträde för ögonblicket. Nej, det Bibeln säger är att det är snarare som att jag har introducerats av någon som kan introducera mig i nåden. Och det är Jesus Kristus. Och han har ställt mig rätt in i den. Och jag behöver aldrig vara orolig för att falla ur den. Jag kliver inte in och ut ur den lite nu och då. Utan jag lever i nåden. Jag har så fått plats i den. Jag lever i rummet Jesus. Och han är alltid med och nåden är alltid där. Sen vet vi att vi misslyckas och faller. Och att vi gör det som vi kallar för synd. Men då faller vi på något sätt i nåden. Och Jesus är beredd att vara där och resa oss upp. När vi också bekänner vår synd. Och ber om förlåtelse. Men vi faller liksom på något sätt inom den här ramen. På ett märkligt sätt. Gud har ordnat det fantastiskt. Men jag behöver be om förlåtelse, resa mig upp igen och fortsätta att leva i den nåd jag har fått tillträde i. Jag bor i den, jag lever i den. Jag behöver inte köpa en ny biljett varenda gång. Den är ju betald. Jesus har ju betalt den. För all tid. För alla föreställningar. Jag har ständig audiens inför konungen. Jag har ständigt tillträde inför nådens tron, som vi så vackert säger ibland, när vi menar att vi får komma inför Gud. Om vi tror att vi kan komma inför Gud därför att vi har på något sätt uppfyllt någon form av fromhetskrav, så är det inte sant. Utan vi får komma inför Gud just därför att han har gett oss det här tillträdet. Därför att vi finns i det rummet där nåden regerar. Därför får vi komma. Därför får vi stå där inför honom. Det finns ett gammalt ord i svenskan som heter nådaståndet. Det är knappt jag förstår själv vad det betyder. Men jag förstår det nu när jag läste på lite grann. Det handlar ju om att vi står i nåden. För det är vad som står i texten. Vi har fått tillträde i nåden som vi nu står i. Ja, men om du står i den så försvinner du inte plötsligt bort ur den. Utan du står i nåden. Du har introducerats av han som kan ge dig nåd och du står i den och du lever i den. Och allt folket sa ju halleluja. Ja, nu drog ni på munnen och då vet jag att hjärtat är med. Vad bra. Det var det där med det inre liksom, livet som syns på svenskar hela tiden. Men så kommer han till något jobbigt, Paulus. Han kommer till att vi får jubla i hoppet. Och det är bra. Om Guds härlighet. Det förstår vi. Alltså jag får jubla därför att jag vet att det finns en framtid som är ännu bättre än det jag nu får uppleva. Jag får smaka nu av det Jesus har gjort. Och en dag kommer vi få jubla i hans härlighet. När Jesus kommer tillbaka så menar Bibeln det att då blir Guds härlighet fullt synlig. Du och jag förvandlas av Guds härlighet. I ett enda nu. Svårt att fatta. Jag förstår det inte riktigt. Men jag tror att det är sant. För i de bästa stunderna så förstår jag och anar jag så lite av Guds härlighet. Jag har mätt. Det är exakt så mycket jag förstår. Men det är så mycket mer. Och den dag när han kommer tillbaka så får vi hans härlighet fullt ut. Och vi vet knappt vad det betyder. Vi vet bara att det är något helt fantastiskt. Men nu får vi smaka det och vi får jubla i hoppet om den härligheten nu. Och det är inte ett sätt att fly verkligheten nu. Utan det är ett sätt att förstå vad är det som bär mig genom det lidande som Paulus sen säger att vi kan jubla i. Ja, men kan vi verkligen jubla i våra lidanden? Det kan man undra. Menar han att vi ska stå och skratta eller vara glada över att någon är dum mot oss eller slår oss? Eller att jag går igenom en kris i livet just nu som är väldigt tuff? Är det då jag ska jag jubla över den? Ska jag vara glad inför Gud? Tack Gud att jag får vara med om det här. Det verkar som att Paulus egentligen inte talar om dina och mina rent personliga vardagskriser i det här fallet. Utan han talar ju mer om den förföljelse som jag som kristen kan få vara med om. Och nu vet vi att vi i Sverige knappt har någonting vi kan kalla för förföljelse. Men vi kan dock uppleva saker ibland där min tro, min bekännelse, den får liksom stryka lite på foten, va? Jag får liksom vara med om och känna att det är tungt att bekänna. Det kan vi få vara med om. Och då säger Paulus, vi kan ändå jubla mitt i det. Inte därför att vi är masochister. Att vi njuter av att plågas. Nej. Utan därför att vi vet vem som håller det, mitt liv i sin hand. Vi vet den härlighet som väntar. Så därför sviker inte hoppet. För jag vet vad som kommer. Och då kan jag jubla till och med mitt i lidandet. Det berättas om en påve som heter Eusebius tillbaka någonstans på 300-talet. Eusebius, han förföljdes en del för sin tro. Och han stod till och med inför kejsaren vid något tillfälle och kejsaren hotade honom att både konfiskera hans egendom. Jag ska läsa innantill rätt så det blir ordning på det här. Konfiskera hans egendom, att tortera honom, att landsförvisa honom och kanske till och med genom dödsstraff. Det hotade alltså kejsaren med. Varpå påven Eusebius svarar frimodigt följande. Den behöver inte frukta konfiskering som inte har något att förlora. Eller landsförvisning när himlen är hans hemland. Eller tortyr när hans kropp kan förstöra sitt ögonblick. Eller död som är enda sättet att befria honom från synd och bedrövelse. Det här är en romantiserad bild. Det är lätt att vi tänker, åh men vad fint. Tänk att han sa så. Tror vi att han fick han sätta livet till eller klarade han sig? Alltså vi gör det så lätt till en bild av att ja, men här har vi någon tillbaka i historien som ja, men ut något fint citat som vi citerar. Men jag kan ändå läsa bakom det här någonting att det här var en människa som hade förstått att mitt i lidandet så finns det uthållighet och fasthet. Mitt i det som egentligen borde få mig att springa med ryggen mot hotet och bara dra, så kan han stå upp och veta att det finns en som har kontroll på livet. Och om jag så får sätta livet till så har jag frid med Gud. Så kan jag jubla i hoppet om härlighet och mitt i mina lidanden. Därför att det finns en som vet vart jag kommer, en som tar emot mig efter döden. Så för mig så blir det inte bara en romantiserad bild, utan det blir någonstans en påminnelse om det här livet är inte fullkomligt. En dag får vi dö, du och jag. Och om det sker genom någon annans hand eller om det sker på grund av sjukdom eller annat, så vet vi vem som tar emot oss efter döden, vänner. Och det är fantastiskt och det kan vi jubla i. Det kan vi hålla fast vid. Så låt oss inte bara romantisera det, den berättelsen eller den bilden, utan det här är en reell verklighet för många kristna i vår värld idag som lider och kämpar. Inte minst kyrkan i Mellanöstern idag som får slita ont. Och den arabiska våren som kanske har blivit mer snudd på ett hot mot kyrkan än en öppning. Kanske öppning på vissa håll och kanter, men också ett stort hot. Därför att man får plötsligt stå upp och bekänna sin tro, och man får göra det genom att också sätta livet till. Så låt oss be för den förföljda kyrkan. Det är våra syskon, våra bröder och systrar. Men hur vet vi till sist, för nu ska jag avrunda, hur vet vi till sist att hoppet inte sviker oss? För om det är som jag sa, om det hänger på mig, om det hänger på dig och mig, då är det fara och färde att hoppet sviker ganska snart. För då behöver jag bara ha en dålig dag, så känner jag inget hopp längre. Jag behöver bara möta en liten kris, så känner jag att hoppet sviker. Men säger Paulus här, hoppet sviker oss inte. Varför det? Jo, därför att Gud har utgjutit sin kärlek över oss, i oss, genom att han har gett oss den helige anden som vi har fått ta emot. Vad är det han då säger? Och då säger han, ditt hopp, min vän, det ligger inte på hur du och jag mår idag. Utan det ligger i att Gud har ingjutit sin kärlek i ditt och mitt liv genom den helige ande. Och han talar främst här om den kärleken som är från Gud till oss. Till dig. Så att du vet att du är ett älskat Guds barn. Ja, men tänker du, hur ska jag veta det? Jag tvivlar ofta på om jag verkligen är ett älskat barn i Guds famn. Då ska jag säga till dig, om du är ett Guds barn och tagit emot Jesus i ditt liv, så bor den helige ande i ditt hjärta. Och om den helige ande bor i ditt hjärta, så vill han ständigt utgjuta, hälla ut och in i dig sin kärlek från Gud. Och om du tycker att det just nu är torrt och tråkigt och dött, så sök dig till nattvardsbordet idag. Sök dig till förbönen med olja där vi kommer att stå här, Ulrika och jag, och be om välsignelse över ditt liv och att den helige ande får fylla dig med sin kärlek. Sök dig till förebedjarna nere vid förbönsplatsen när du har tagit emot nattvarden och välsignelsen med olja. Och låt någon be om att Gud får visa igen för dig att du är hans älskade barn. För jag tror att om det är någonting som ger oss en trygghet i den här tillvaron, så är att veta att jag är ett Guds barn. Och hur kan jag veta det? Och jag vet det om Gud har ingjutit sin kärlek i mig genom den helige ande. Och i Bibel 2000 står det ingjutet och i folkbibeln står det utgjutet. Och jag tycker de egentligen kompletterar varandra. Ingjutet, ja, något som är ingjutet, det går liksom inte att ta bort. Eller hur? Försök ta bort något som är ingjutet i motorblocket i bilen eller ingjutet i spisen där hemma som du eldar i eller vad som helst. Det går inte. För är det ingjutet där, så är det fast. Det är där. Och det kommer att förbli där. Och är det utgjutet i dig, så flödar det över. Och vill den helige ande igen visa nåden att utgjuta Guds kärlek i oss, så kommer du få känna hur det flödar över igen. Så ta chansen, min vän. Sök dig till förbönen. Sök dig till nattvarden. Och det är så intressant att när Paulus skriver de här sakerna använder han en verbform. När han säger utgjutet så använder han en verbform som säger att det har skett en gång när du blev Guds barn. Och det gäller för all framtid. Det är något som har skett och som har effekt för all framtid. Det är ungefär som när du och jag faktiskt svarar ja till den vi älskar och vi lever tillsammans med, så har det effekt för all tid framöver. Det kärleken får bära. Sen vet vi att det kan brista också. Men inte det jag pratar om just nu. Utan när vi lovar någonting som har effekt för all framtid. Det är det Gud gör i oss. När han ger oss av sin helige ande. När han säger till dig och mig att du är mitt barn. Så utgjuter han sin kärlek i ditt liv. Och bekräftar att du är hans barn. Och du behöver inte tvivla. Vi har omsorgens år i år i Elim. Vad betyder det? Att Guds kärlek ska få synas genom ditt och mitt liv. Hur ska den kunna göra det om jag inte vet att jag är älskad? Älska din nästa så som dig själv. Ja, men om jag inte älskar mig själv då? Då är det svårt att älska sin nästa. Gud måste få bevisa för oss, för dig, för mig, att han älskar oss. Och det gör han. Och det vill han fortsätta att göra genom sin helige ande i ditt och mitt liv. Amen. Nu ber vi. Tack Jesus att du är här och du vill fortsätta att vara här i gudstjänsten just nu. Jag ber Herre att du kommer med din närvaro mycket tydligt. Jag ber att du ska beröra oss i nattvarden. Jag ber att vi ska få ta emot av din helige ande, av din kärlek. Utgjut din kärlek i våra hjärtan. Jag ber så i Jesu namn. Amen.